Vi ska i det här avsnittet titta på några ytterligare ämnen som många har frågor runt när det gäller vårt ursprung. Många gånger när kristna pratar om jordens ursprung och ålder så tar man fram ett bibelord ifrån andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 8, som säger att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Det här bibelordet brukar man ta fram för att ge oss kristna lite mer tid till skapelseberättelsen så att vi inte framstår som fullständigt bortvända från utvecklingslärans undervisning. Hur som helst så hjälper inte några 1000 år så mycket om utvecklingsläran ändå säger att universum är minst 15 miljarder år gammalt. Felet vi gör är att vi försöker anpassa Bibelns ord till utvecklingsläran trots att inget är bevisat vad den lär. Dessutom så tar vi fram ett bibelställe som inte alls handlar om skapelsen. När Petrus i sitt brev säger att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag, så gör han det för att visa oss att tid inte är något hinder för Gud när vi går här och väntar på Jesu andra ankomst. På en enda dag så kan Gud hinna med oerhört mycket, och 1000 år är inte en lång väntan för Gud. Det är detta som detta bibelställe handlar om. Många av de stora rabbinerna som är kunniga i den hebreiska grundtextens mening vad gäller skapelseberättelsen, de menar att skapelsedagarna ska tolkas som 24 timmars dygn. Nästa fråga gäller dateringsmetoder. Vi får ofta höra att stenar, berggrunder, fossila fynd med mera daterats till att vara flera miljoner år gamla, eller flera miljarder år gamla ibland. Det är då viktigt att känna till att sådana mätningar som ofta baseras på radioaktivitet vid varje mätning ger väldigt skiftande värden. Man kan få värden som spänner från några 1000 år till flera miljarder år. Forskarna tar då inte ett medelvärde, vilket i och för sig också vore fel, utan man tar oftast fram de mätningar som bäst stämmer in på redan spikade uppfattningar. Låga värden kastar man bort som felaktiga och höga värden behålls som vederhäftiga. Eftersom man anser att evolutionen är ett faktum så lyfter man fram de resultat som bäst stämmer in på den evolutionistiska tidsskalan. Du ska också känna till det att om man använder flera olika mätmetoder så ger dessa oftast olika mätresultat. Trä som legat inneslutet i kalksten är enligt evolutionsteorin 120 miljoner år gamla, men har med kol-14-metoden uppmätts till 12 800 år. Med kol-14-metoden har man uppmätt åldrar på mellan 2 300 år och 27 000 år, till och med på levande växter och djur. En del mätningar på bergarter ger med de accepterade metoderna ibland värden som till och med pekar på åldrar in i framtiden. Detta visar också på hur stor osäkerheten med de här metoderna är. Vid datering av lava från vulkaner som har haft utbrott i modern tid och vars åldrar man alltså känner till, så har man mätt upp åldrar på mellan 5 till 2960 miljoner år. Två sådana vulkaner är Mount St. Helens som hade utbrott 1980 och Hualalai i Hawaii som hade ett utbrott för cirka 200 år sedan. När radioaktiva mätmetoder används på material av okänd ålder så accepteras resultaten som vederhäftiga. Men när mätningarna bevisligen är mindre lyckade på material vars åldrar egentligen är kända, ja då förkastar man mätningarna. Det här är alltså inte frågan om seriös faktahantering. Allt detta säger oss att erkända dateringsmetoder innehåller mycket brister. Vi behöver därför inte acceptera uttalanden om att jorden skulle vara flera miljarder år gamla som något bevis. En annan fråga handlar om apmänniskor. Ibland får vi i tv eller radio höra om att man nu hittat en felande länk, en tidigare varelse som på utvecklingslärans utvecklingsträd fanns mellan människa och apa. De här fynden är aldrig kompletta fynd. Ibland har man skapat en varelse av endast en hörntand ifrån en gris, ett skalltak ifrån en åsna, ett revben från en delfin och så vidare. Många fynd har alltså bevisats vara rena falsarier. Här finns mycket önsketänkande, prestige och profit inbakat. Kan en forskare uppvisa ett intressant fynd så kommer framtiden för den forskaren vara rätt så säker vad gäller uppmärksamhet och ekonomiska resurser. Man får inte bortse från att en sån verklighet för forskare kan styra hur man hanterar och tolkar fakta och observationer. En så kallad felande länk som man hittade 1974 i Etiopien, det är skelettdelar som har fått namnet Lucy. Fyndet utgör bara till cirka 45% ett komplett skelett. Och det kan vara intressant för dig att veta att den knäled som ingår i fyndet hittade man cirka 3 km bort och cirka 80 meter under den plats där huvudfyndet hittades. Det här fyndet har fått mycket uppmärksamhet och de personerna som gjorde det, inklusive deras barn, lever fortfarande mycket gott på uppmärksamheten de fick. Det finns dock inga vetenskapliga fakta som utesluter att Lucy i själva verket var en dvärgschimpans. Man har dessutom hittat fotavtryck i Tanzania från vanliga människor i lager av lavaaska. De här avtrycken finns i lager som anses vara lika gamla som de lager där huvuddelen av Lucy hittades. Att det alltså skulle ha funnits vanliga människor samtidigt som Lucy är något som ställer till det för forskarna, men inget vi hör så mycket om i media. Vi ser i det här att forskarna som söker bevis för utvecklingsläran har stora problem att brottas med. Och ärligheten får ibland stryka på foten när nya felande länkar ska presenteras. En annan fråga som brukar dyka upp, det är frågan om rudimentära organ. Det är sådana organ som man anser vara överflödiga och tillbakautvecklade organ som inte längre har någon funktion i en kropp. Inom utvecklingsläran så har man sökt efter sådana organ som bevis för att vi har utvecklats från till exempel gräsätande däggdjur eller svansprydda apor. Idag så vet vi att de här rudimentära organen som ibland har sagts vara runt 60 stycken hos människan inte är något bevis för utvecklingsläran eftersom man nu känner till viktiga funktioner hos de flesta av de här organen. Blindtarmen som tidigare ansetts vara ett rudimentärt organ känner man nu till funktionen hos. Svanskotan som man har fört fram som en tillbakabildad svans ifrån våran eventuella apperiod vet man att den idag har en viktig uppgift där många nervtrådar samlas i en punkt. I avsnittet på nästa spår så ska jag sammanfatta det jag pratat om på CD1 och CD2 om utvecklingslära kontra skapelsetro. Och du ska få en inbjudan till att bli skapelsetroende och leva som kristen.